Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Och det är helt sjukt att hon alltid ska liksom börja så här plocka ur diskmaskinen.
Vänta, Lolo! Du skramlar här, vi får in ditt diskplockeri i våran podd.
Va?
Vi får in ditt, det skramlar så mycket med porslinet där ute så att det låter som att vi sitter i ett restaurangkök.
Förra veckan så skulle du precis när vi ska börja podda så började du mixa liksom med världens mest högljudda mixer. Det är som att du bara, du vill vara med.
Ja, det är så det är. Men, och det var därför hon kom in så snabbt i rummet också.
Ja, vad
sa du? Vad gör ni?
Exakt.
Ja, men jag ska diska lite tystare då.
Ja, tack.
Gör det, tack. Snäll.
Ja, det är Uggla.
Uggla.
Jag har börjat repa. Mm-hmm. Alltså, jag har inte stått och spelat mina låtar på 2 år.
Jag har repat på det sättet.
Ja. Jag ska ju ut i sommar.
Ja.
Ska vi göra ett testgig för att kolla hur bandet verkar vara liksom.
Alltså ett gig med publik?
Ja, ett litet, ett privat gig liksom. Ja. Och då ska jag testa det här, för det är ett helt nytt band.
Ja.
Eller inte helt nytt band, men i stort sett nytt band.
Mm.
Och då har jag varit och repa med dem och jag bara känner så här, fy fan, jag har glömt bort hur man gör.
Mm.
Jag har glömt. Och jag gör mina låtar liksom, men hur gör jag, hur ska jag göra och var kommer jag in någonstans? Och
alltså, har du glömt låtarna eller nej, har du glömt, jag har inte hur glömt, du agerar?
Absolut inte glömt låtarna, men hur jag ska komma in och det är så här olika hur man, var man börjar sjunga någonstans.
Ja, just det.
Upptakter liksom, ja, det, och sådär. Och bara, tänk om jag missar den upptakten. Gud, och sådär, som självklara grejer. Ja. Så att jag kommer fel. Ja, och det var ångest att göra det.
Alltså repet?
Ja, för min del var bandet var ju svinbra. Ja, det är ju liksom en keyboardist som spelar lika bra gitarr. Och han ser ju så jävla cool ut när han står. Och sen är det en gitarrist till liksom. Och sen är det bas och trummor.
Och sen så är det en stissig jävla sångare i mitten.
Ringrostig sångare i mitten. Sångare och sångare, ja.
Ja,
men jag pitchar ju lika högt fortfarande. Jag har också trott att jag skulle börja tappa pitchen.
Ja,
liksom.
För du har liksom inte, det är inte så att du håller igång någon slags sångeri här då under Rona, utan det har ju varit liksom.
Nej, det gör jag ju inte. Men nej, man tappar ju pitchen ändå. Alltså alla som blir äldre får ju sämre omfång.
Ja.
Jag tror man kommer kanske ner. Man går ner lägre, men man tappar höjden.
Mm.
Men det har inte jag gjort.
Men får du inte ångest över den grejen då? Att det ska liksom spricka?
Nej, det gör jag inte.
Nej.
Det skiter jag i faktiskt.
Det skiter du i?
Nej, det spricker i den källan.
Ja,
det är när jag gör tv som jag tycker är väldigt obehagligt.
Ja.
Då, jag sjunger alltid 50% sämre när jag är med i tv än när jag sjunger på en scen.
Du väljer att sjunga 50% sämre.
Nej, men då mår jag då. Jag har inga tävlingsnerver. Jag är liksom Carolas raka motsats. Jag är typ rädd när jag uppträder i tv. Men hon bara, 3 miljoner. Ah, då blir hon ämna. 3 miljoner tittare sitter och blänger på henne. Då blir hon ännu bättre.
Men hon, det visade sig inte riktigt förra året när det var Eurovision och hon skulle läsa upp resultatet. Och det bara, det var typ någon som höll på och fiffade med hennes hår precis när det var, eller liksom när hon skulle säga resultatet och hon bara, jaha, kör vi? Och det bara blev helt liksom, det blev jättekonstigt.
Ja, men det är ju klassisk Carola skulle jag säga.
Okay.
Alltså jag tror inte hon berörs ett skit av det.
Nej, som jag förstod det så var hon liksom, var ändå tvungen att gå ut på Instagram sen och liksom, hon mådde dåligt över.
Jaha, det är inte så jag känner henne.
Nej.
Jag känner henne, gör jag inte jättebra. Nej, men jag har ju träffat henne rätt många gånger. Jag har ju dels i samband med Så mycket bättre, och dels hade vi, var vi med, då har vi talangscouter i det här programmet The Voice, så att jag har ju träffat henne relativt många gånger ändå.
Mm.
Men ja, man har ju hört också musiker som har jobbat med henne som berättar om hur hon är.
Mm.
Och,
inget bör henne.
Nej, men jag tycker hon verkar vara, jag tycker att hon verkar ha det där som jag hatar så jävla mycket, en vinnarskalle. Eller pannben, som
de säger. Är inte det att hon känner att hon har liksom någon slags higher purpose, typ att det inget spelar någon roll, för Gud har, om Gud har bestämt att det ska gå bra, så kommer det liksom...
Ja, det är mycket möjligt.
Man kan finna någon slags lugn i det. Ja. Och du kanske känner att du måste lita mycket mer på din egen...
Ja, precis. Jag får ingen kraft ovanifrån.
Nej, du måste göra hela jobbet själv. Ja. Hon vet att Gud hjälper henne dit, liksom. Och därför så kan hon vara helt iskall i, liksom. Hon behöver inte vara nervös.
Jag tycker heller inte att man ska be till Gud i onödan. Jag tycker att det är konstigt med alla de här människorna som ska uppträda på slagen eller vara med i idrottssammanhang och ber till Gud. Mm. Som om inte Gud har... större problem att ägna sig åt.
Då ägnar sig ju inte åt dem, verkligen.
Huruvida Carola ska vinna Melodifestivalen eller något annat.
Nej, men jag
liksom
tänker liksom att såhär, det känns som att han gör de större grejerna kanske lite med vänsterhanden också.
Ja, det tror fan det. Folk går in och ber.
Han har så mycket requests.
Ja, om folk ber till höger och vänster. Ja. Han vet ju inte hur han ska hantera. Vem ska jag hjälpa? Alltså, jag förstår.
Har du bett till Gud någon gång?
Om jag har bett till Gud? Ja, det har jag faktiskt gjort.
Ja.
Jag bad, i vuxen ålder har jag inte bett till Gud så mycket. Men under pandemin så hade jag...
Du gjorde det?
Ja, för då hade jag en kompis som låg i respirator.
Ja, just det.
Och då tänkte jag så här, han kommer att dö. Jag var nästan säker på att han skulle dö.
Ja.
För han låg i respirator och var råsjuk och låg i 3 veckor. Och jag tänkte varje dag så här... Nu kommer de att ringa och säga att han är död.
Mm.
För det så fort telefonen ringde bara tänkte jag, då kände jag så här, fan. Jag ber
till
Gud.
Börjar du då med så här, käre gode Gud?
Jag kommer ju faktiskt inte ihåg eller jag bad.
Så här, Gud? Är det Gud? Liksom. Alltså man måste ju initiera samtalet på något sätt. Man måste ju slå
de 8 siffrorna först.
Ja, exakt.
Och vänta på svar.
Man måste liksom börja med så här, to whom it may concern. Alltså lite den här liksom, för att han ska veta att
jag är på tråden.
Exakt, för att det ska ringa.
Och då tror jag det kan vara så här, pip pip. Det är 89 samtal före.
89, då var det ändå ingen rush hour
direkt. 8 miljarder samtal före då. Innan jag kan ta sig an det här problemet.
Ja, men
det känns å andra sidan tycker jag att det känns mycket viktigare att jag ber för en kompis som ligger risigt till.
Än för att det ska gå bra i nyhetsmorgon.
Än för att det ska vara bra när jag ska vara med i TV.
Innan efter 10.
Ja, exakt.
Jag kommer ihåg en gång när jag bett till Gud.
Ja.
Och det var... när Ruben, min lillebror, var väldigt sjuk väldigt länge.
Ja.
Han hade ju liksom typ 40 graders feber i veckor. Och sen så var det då någon gång när mamma skulle åka och titta på dig i typ Göteborg eller Malmö eller någonting. Så att mormor var barnvakt.
Ja.
Och då plötsligt, han hade liksom varit, febern hade gått ner kanske lite grann då till typ 38 eller något sånt där. Och jag hade liksom känt av en stress hos er. Att så här, varför i helvete, varför går inte feber ner? Varför är han så här sjuk så här länge? Att det var liksom, det kändes, jag kommer ihåg vi åkte in till läkarna mitt i natten någon gång. Och så här, liksom, han var bara insvept i någon filt. Alltså det var, jag kommer ihåg att jag visste att det var liksom inte bra.
Nej.
Och så hade han kanske kommit ner lite grann i febern. Och då den natten när mamma åkte och tittade på dig, så vet jag att den steg väldigt högt igen.
Okay.
Och att mormor blev liksom ganska skakad av det. Och jag ringde till mamma och grät. Och hade panik. Och då vet jag att jag bad till Gud att Ruben skulle överleva. Liksom.
Ja, det gjorde han ju.
Ja, jag vet.
Så du kanske fick kontakt.
Men då öppnade jag med kära gode Gud nämligen. Ja, så det kan ju vara då liksom att det var... just den grejen.
Men hur gammal var du då? 10 år eller?
Nej, jag måste vara typ 7 kanske.
Ja, okej. Det är 7 år mellan er va?
6 år. Ja.
6 år.
Ja, jag tänker att han var typ 1 kanske.
Nej, han
2.
Var lite äldre va?
3.
Ja, något sånt skulle jag tro att han var.
Då var 9.
Men i vuxen ålder är det inte så vanligt att man ber till Gud.
Nej.
Men,
men det jag gör är väl kanske att jag också gör när jag... när jag tappar en ögonfrans.
Ja.
Så känner jag liksom någon slags tvångstanke och önskar mig någonting.
Ja.
Jag hade också en sån där period när jag var yngre, när man tittade på klockan på telefonen och den visade 11:11 eller 22:22, ja, eller du vet, att man var tvungen att önska sig någonting. Och då önskade jag mig alltid, att jag skulle bli lycklig.
Aha.
Och jag kommer ihåg, under en väldigt lång period så önskade jag så här att jag skulle bli lycklig. Och mitt liv blev bara jobbigare och jobbigare. Det var en ganska tuff liksom, period i mitt liv.
Hur gammal var du då?
Nej, det var inte så länge sedan. Alltså, jag var typ 4 år sedan kanske.
Ja.
Och det är bara den ena jobbiga grejen efter den andra bara, det bara avlöste varandra. Och då liksom insåg jag kanske sen att, så här, att det var vissa, att det var tvunget att bli på det viset för att jag skulle kunna bli lycklig liksom.
Mm.
För nu har jag hamnat på en plats där jag är väldigt lycklig.
Ja, det är ju bra.
Men i övrigt så ber jag inte riktigt till Gud. Jag tycker också att det känns lite skam. Alltså jag skäms lite av tanken på att göra det, därför att jag känner att Gud kanske sitter och bara såhär, aha, nu passar det liksom. Att jag, i och med att jag liksom inte är troende, så tänker jag att han skulle bara, men alltså fuck you liksom. Du går runt och skämdar mitt namn, eller liksom använder det in vain. Och du liksom, ja men...
Men vad då, menar du att Gud är kokett på något sätt?
Ja, men jag hade varit det om jag var Gud.
Nej, det tror jag inte, för Gud är ju Gud. Han har ju ett helt annat...
Jag vet.
Han är förlåtande. Det beror på vilken Gud man ber till.
Men då tycker jag liksom inte riktigt att ens man behöver vara troende. Är inte det som är poängen, att man ska vara troende? För människor som är troende och lever efter hans då regler kommer till himlen och sånt där. Om man inte behöver vara troende och ändå kommer till himlen, då förstår inte jag poängen liksom. Så att jag hade ju då varit lite så här: nej, jag tycker inte hjälpa dig, för du har inte varit troende förrän nu när det är kritiskt.
Ja, fast det där tycker jag låter som de som har startat upp religionen. Mm. Alltså, de har stiftat de där reglerna. Mm. Så som jag skulle uppfatta Gud, så är det någon slags person som inte finns. Nej, men det spelar liksom ingen roll. Du kan ha hedat hur mycket som helst. Det är
han
helt
kommer okej. Ändå förlåta.
Ja, men det är ju inte... Vad då? Skulle han bli sur för att han är inte liksom, han är ingen diktator.
Nej,
han har inga diktatorfasoner.
Jag hade ändå känt lite så här om att folk, du vet, går runt och koketterar med att de inte är troende.
Ja, det gör de ju absolut.
Ja, framförallt i Sverige så är det ju liksom ganska...
Ja.
Och att man då sen plötsligt när det blir kritisk ska börja be till honom. Då hade jag varit lite så här: nej, vet du vad? Ja. You're on your own, bitch. Liksom.
Jag förstår hur du tänker, men jag tror att Gud har större... Han är större än så.
Ja, jag hoppas
han är
det.
Inte så småsint som vi andra.
Nej, exakt.
De smågudarna, de kanske agerar på det här viset.
Ja, det är tur att jag inte är Gud. För att jag hade ju liksom straffat folk för att de liksom kommer liksom för sent. Det är för sent, liksom.
Ja, jag
tyvärr
skulle göra...
Ja. Du skulle trott på mig lite längre, så hade jag kanske funderat på att hjälpa
precis
dig.
Precis så är jag också, småsint.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Apropå Gud.
Ja.
Så har jag varit på begravning i veckan.
Mm.
Och det...
Begravning?
Begravning.
Ja. Vem är det som har gått bort?
En gammal kompis.
Okej. Okay. Eller i din egen ålder, eller?
Ja.
Okej. Okay. En ung person alltså.
Ja. Okay. Om man nu kan kalla mig ung. Men det är det väl. Absolut. En för ung för att ha en begravning helt enkelt.
Ja.
Och jag har liksom inte varit på jättemycket begravningar i mitt liv.
Nej.
De flesta begravningar har ju varit att någon har gått bort av ålder kanske. Eller, eller liksom människor som är gamla.
Ja.
Och jag var ju förberedd på att det här skulle ju vara... Det är väl klart att det är fruktansvärt jobbigt att gå på begravning alldeles oavsett. Men jag visste ju att det här skulle vara liksom något utöver det vanliga i jobbighet. Och jag är ju också en sån person som gärna... Jag är sjuk lätt till gråten när det är liksom platta grejer jag kan gråta åt. Alltså typ så här en hund som har liksom blivit stungen av ett bi och svält upp och sånt där
platta
i ansiktet.
Grejer,
nej, men liksom så här fåniga grejer som inte okay. riktigt är så viktiga. Okay. Men så fort jag på riktigt är ledsen så har jag ganska svårt att liksom inte svårt att gråta, men jag tycker att det är jobbigare att gråta när jag på riktigt är ledsen.
Mm.
Så det, när jag då skulle gå på den här begravningen så var det... Det var så att jag, du vet, övervägde huruvida jag ens skulle gå. För att jag kände att det här kommer bli för jobbigt.
Ja, jag går ju... Om jag kan undvika att gå på begravning så gör jag det. Och för det är så jobbigt
det
att
sägs
gå...
ju, eller det är ju så här, jag tror att du kommer liksom... du kommer vara glad att du gjorde det efteråt och såna där saker. Mm. Och... Ja, men och så är det ju såklart. Men det är ju, man måste ju väga för och emot.
Mm.
Hur glad kommer jag vara efteråt versus hur jobbigt kommer det vara att gå?
Men allting som är jobbigt som man klarar av är skönt efteråt. Oavsett om det är en begravning eller om man har varit på gymmet.
Men det är skönt att det är över mer än att man är glad att man gjorde det, kanske.
Ja, precis. Ja, men det, man ger ju
dubbelt
de här personerna som föräldrar och nära släktingar till den avlidne.
Mm.
De tycker ju att de, jag tror att de uppskattar väldigt mycket att du, till exempel att du var på den där begravningen.
Ja, eller man hoppas ju det. Jag har ingen aning. Men jag bestämde mig i alla fall för att gå.
Ja.
Och det är ju någonting med just kyrkor som gör att man, även fast man inte är så troende, att man ändå blir väldigt drabbad av den stämningen som är där.
Mm.
Jag kan bli blödig bara av att kliva in i en kyrka.
Alltså jag tyckte när jag var liten tyckte det var så obehagligt att gå in i kyrkor.
Det
påminner om döden. Så fort jag var in i en kyrka så blev jag påminner om döden.
Ja, men jag menar, jag har varit på dop och sånt där. Och då kan jag också bli lite gråtig bara för att kyrkan är väldigt mäktig. Jag förstår att folk känner sig religiösa när de är i kyrkor. För att de är ju väldigt liksom... Man får ju en otrolig känsla i kroppen. Oavsett om den är liksom... Den förstärks. Om den är glad så förstärks den. Om den är ledsen så förstärks den också. Ja, men då satt jag i alla fall där. Och det... Alltså, jag kämpade verkligen. Med näbbar och klor. Och tänkte liksom på jobb. Mm. För att inte... Ja, men för att jag kände så här att det här är också i en fruktansvärd period ju i världen, så att man har så mycket sorg i kroppen. Så att jag visste att så här, när Pandoras box är öppen, då vet inte jag om den någonsin kommer stängas liksom. Och för det gör inte Pandoras box nämligen. Så att jag satt och bara krigade emot för att inte liksom försöka börja gråta. För jag insåg att om jag sätter igång så kanske det kanske pågår i veckor. Jag vet inte. Och det är ju alltid megasorlig musik. Liksom.
Mm.
Och sen så... Ja, men, jag tror att jag kämpade mig igenom halva begravningen. Och sen så bara funkade det inte mer. Liksom. Då bara brast det och det slutade inte i liksom, timmar.
Nej.
Men jag satt i alla fall och försökte så här, fundera på saker.
Var det så att det stod en kista in i gången? Ja, det tycker jag är så fruktansvärt.
Ja, det är så fruktansvärt.
Ska man defilera förbi den där kistan?
Ja, nej, men allt är ju så fruktansvärt. Så att efteråt var jag, det kändes som att jag hade liksom blivit rammad av ett tåg. Därför att jag var så slut.
Ja.
För att det var så liksom påfrestande. Men jag satt också och tänkte på så här, hur man... För jag trots att jag är ju livrädd för döden. Alltså jag har som dödsångest och är så rädd för döden. Men tvingar mig ibland nästan att tänka på det för att liksom försöka avdramatisera det, om du förstår. Och då har jag tänkt mycket typ, vad skulle jag vilja ha för musik?
Okay.
Till exempel. Och många gånger, alltså jag har verkligen inte varit på begravning, men många som pratar om vad de skulle vilja ha för musik på begravningar säger ju kanske ofta att de skulle vilja ha någon dragig låt liksom, att det ska vara så här, det ska vara, man ska vara glad och man ska inte sörja och du vet sådär. Jag kommer ihåg på farmors begravning så hade ju hon helt sjukt bara så här, halleluja, halleluja, som att det var liksom toppen att hon hade dött. Alltså det var så jävla konstigt. Så att när man satt där mitt i gråten så kommer alla högtalare liksom halleluja.
Ja.
Och man bara kommer helt av sig, tycker jag. Kommer tro i det.
Jo, absolut. Det var ju för att man har tagit från Spotify.
Jo, men aldrig,
det är inte klokt.
Utan, även oavsett
raspigt,
om det var från Spotify.
Man hade velat ha en livekör.
Jo, men det är fortfarande så halleluja, tycker jag, känns som en positiv grej.
Ja.
Även om det såklart är en religiös grej.
Fast liksom, det är ju Händels Messias. Det handlar ju om påsken.
Men den är ju glad.
Ja,
alltså den används ju i glada kontexter oftast. Så att jag kommer ihåg att jag liksom satt och bara nej. Alltså att jag liksom jag bara helt tappade bort mig i min sorg när den blåste på. Har du tänkt på vad du skulle vilja ha för
Nej, det är klart att jag har tänkt musik. Men det som jag har tänkt mera på, det är vilka som ska få komma och inte få komma.
Ja, du har börjat skriva en lista på liksom.
Jag vill inte att några ska komma. Jag vill inte se en massa idioter. Vet du vad jag hatar med begravningar?
Jag behöver inte se dem, för du är inte där.
Vet du vad jag hatar med begravningar? Det är den här som efter
Fikat
eller minnes, alltså när det ska vara
när man ska minnesstunden.
Begravningskaffet, och då folk börjar kröka.
Okay.
Och jag tycker det är fruktansvärt. När jag var liten så såg jag gick det en film på tv rätt ofta som hette Min barndom, tror jag den hette, av något sånt, av Per Lagerqvist.
Uh-huh.
Och det handlar om, det är bland annat en begravning, och de börjar ju bli så fulla på den där begravningen så att en tar till och med korset från tårtan och kekar upp det. Jag glömmer aldrig, för jag tyckte det var så plågsamt när jag var liten och ser det där. Och det där sitter kvar. Och de här människorna som jag har varit på den här begravningen, bra många fler än vad du har varit på i alla fall. Eller bra många mer, men många fler. Och folk blir ju fulla på begravningar.
Och
jag tycker det är vidrigt.
Ja,
och då
försöker liksom tjäna på någons bortgång.
Precis, exakt. De ser ju sitt tillfället att få dricka kröka gratis.
Ja, men att få festa liksom.
Ja, och det är avskyvärt. Och det var ju någon som dog för något som var begravning som inte jag var på själv, där de snackade om hur fulla de hade blivit. Det är inte länge sedan, det är 2 månader sedan kanske. Och de var ju stenfulla på den här begravningen.
Och de pratade om hur fulla de var på begravning.
Ja.
Men vadå, skäms de inte?
Nej.
Skämmes?
Nej. De tyckte, jag var på begravning, så jävla, för han var så rödögd.
Bara, jag har sån här minnesluckor.
Han skröt till och med att han kommit gående upp på Nybrogatan dyngrak mitt på eftermiddagen för att det var som party på den där begravningen.
Sånt party, det är så sjukt.
Ja, jag tycker det är fruktansvärt.
Men då har du direkt strukit den personen från din begravningslista.
Han hade inte fått komma i alla fall.
Nej, okay.
Så att, absolut. Ja, men det är många sådär som jag känner bara, nej. Det ska nog vara en begravning i all enkelhet, bara med de absolut närmsta sörjande.
Okej. Okay. Nej, men alltså jag,
inte en fest minneslucka.
Vi ska inte få festa heller alltså.
Va?
Vi ska inte, vi närmsta sörjande får inte heller festa.
Det får ni alltid göra. Men det är de här minnesluckorna som de har liksom.
Ja. Men
det är klart att ni får festa.
Men jag,
jag tycker i och för sig att det är inget fel att det är positivt, att folk är glada, att man försöker, att man efteråt minns den här personen med,
på ett fint sätt
och man kan skämta om hur han var när han var i livet så där. Det tycker jag är helt okej.
Okay, ja,
för det avdramatiserar det hela.
Absolut.
Men just det här partajandet när de tror att de är på en Ålandsbåt och ska kröka upp sig, det gillar jag inte.
Men jag känner, alltså, då kan jag så här, jag kan köpa och uppskatta när man ska på minnesstund och liksom så här, prata fina minnen typ och sånt där, att lätta upp. Men under begravningen, min begravning ska vara mega sorglig.
Okej.
Okay. Alltså det ska inte vara liksom ha ha ha.
Nej.
Det ska vara skitsorgliga låtar. Alltså de sorgligaste låtarna man kan tänka sig. Och det ska vara liksom, ja, det ska vara fiol, det var stråkar och det ska vara så otroligt sorgligt.
Men det var ju den här begravningen du var på, var det inte?
Den var fruktansvärt sorglig.
Ja.
Men ja, alltså. Och
det är ju alltid, när så fort en ung person går bort så är det fruktansvärt. Ja. Jag hade ju en kompis som gick bort i en helikopterolycka. Mm. 1990 kanske?
Två, tror jag. För att 90 så föddes hans dotter.
Ja, okej, okay, 92 då.
Ja.
Och då var det ju, då var, jag vet inte hur gammal han var, 38 år kanske. Ja. Och det var ju fruktansvärt. Folk gick igenom kyrkgången och bara hulkade.
Ja,
ja, det var vidrigt.
Är det så jäkla vidrigt?
Ja.
Men sen så tänkte jag också en del på liksom hur man vill, man blir liksom, man kommer ju nästan inte ifrån att tänka på hur man vill bli ihågkommen.
Nej.
Och om det är något som kommer ändå utav det, är att jag kände bara så här, herregud vad man hakar upp sig på små grejer och liksom man sitter och funderar så här, vad hade människor sagt om mig?
Mm.
Vad tror du många folk hade sagt om mig?
Men jag har ingen aning, men jag slår mig att jag hade en tv-idé en gång som skulle handla precis om det.
Vad folk skulle säga om...
Ja, man som en artist till exempel, han får uppleva sin begravning innan han har dött. För då får han se alla de här, höra de här låtarna och vad folk säger för positivt saker och sådär.
Det kommer ju alltid en sån hyllningskonsert eller någonting för människor som... Alltså framförallt kända människor som går bort då.
Men vad jag tror att folk skulle säga om dig... Mm. Vad menar du med det?
Nej. Alltså jag bara fick känslan av såhär, jag insåg att jag liksom är kanske uppfattas som en såhär alltså jag kollade på Fran Lebowitz Netflix.
Ja, han Scorsese's.
Ja, nej. Exakt. Ja. Hon är liksom en surkäft.
Ja, men skön.
Ja, och jag bara kände så här, jag är ju Fran Lebowitz i liksom sur liksom nivå. Jag är ju inte lika...
Hon är ju liksom en kvinnlig Larry David på något sätt.
Ja, exakt.
Fast inte riktigt på samma humor, men hon har ju humor också, har hon inte?
Ja, länge sedan, så. Hon är ju skitrolig. Ja. Men inte på det sättet att hon är liksom jobbig som Larry David är. Nej. För han är ju så här, han ska liksom gnida in grejer exakt. Och han håller på och måste ta upp saker och sånt där. Hon är mer bara så här sur.
Ja.
Och han är ju inte så sur.
Nej.
Men då kände jag så här, men jag är ju Fran Lebowitz i liksom hur jag uppfattas rent liksom stämningsmässigt, att så här, om det var någon som sa till mig, jag fick höra att jag var liksom en av de mest positiva människorna som den här personen känner. Och jag blev glad för det liksom. Och så berättade jag det för några kompisar, eller det var för mina kollegor typ.
Mm.
Och de skrattade. Därför att de bara, va? Du är ju aldrig positiv. Eller liksom, du är ju världens suraste person.
Det måste ha fått från mig.
Ja, men, och jag bara känner så här, det stämmer ju inte riktigt.
Nej.
Tycker du att jag är världens suraste
människa? Nej, det tycker jag inte.
Nej, men tycker du, kan du förstå att folk ändå har den uppfattningen?
Nej.
Okej, för jag kan ändå förstå det lite grann.
Men jag tror att du är cynisk.
Ja,
och jag tror att liksom det jobbet du har kräver också att man ska vara cynisk.
Ja, men jag är också lite liksom så här på skoj sur.
Ja.
Att jag liksom, nej, aldrig. Skulle aldrig kunna tänka mig att göra något sånt. Alltså att jag är...
Negativ.
Ja, men liksom på skoj.
Mm.
Men att jag är grundpositiv.
Ja.
Att jag ändå försöker vara så här... vad fan, det blir bra. Eller du vet, att jag ändå försöker ha någon slags... positiv approach ändå till det mesta. Men på ytan så kan jag ju vara liksom sur. Men då insåg jag att jag så här, nej men gud, folk skulle ju bara, ja, hon är förmodligen sur nu över att det inte är tillräckligt många här. Alltså du vet, det skulle folk säga på min begravning.
Ah.
Nu sitter Agnes där uppe och är sur för att det inte är tillräckligt många som är här.
Jag är precis tvärtom. Vem fan har släppt in den där? Ja. Han ska inte här att göra. Jag ska ha en dörrvakt på min begravning.
Nu är Magnus sur.
Vem som helst ska inte kunna kliva in på begravningen. För det, jag vill inte se dem där.
Och så är det någon som sjunger på din begravning. Och du bara, fy fan vad surt han sjöng.
Ja.
Skulle du sitta.
Och folk, jag vet inte.
Otroligt.
De där ska de sitta på ett överlägset sätt, ska de sitta och titta på en kista där jag som en loser ligger död, men de ska
nolla.
Slicka i sig liksom utav sista resterna utav spritbuffén och maten
och leva vidare sen.
Ja, och bara liksom jag vet inte. Nej.
Nej, men jag gick i alla fall därifrån och kände att jag måste bli en bättre människa. Därför att jag vill att folk ska minnas mig som en glad person
jag vill gärna bli ihågkommen som en sur person. Jag tycker det känns bra.
Du är på god väg.
Ja, du ser. Men det var det jag sa, du har fått det där från mig.
Ja, exakt.
Men du går, till skillnad från mig, så går du omkring och tror att du är väldigt, väldigt positiv.
Ja.
Ja,
jag har någon slags felaktig bild av mig själv som en glad skit.
Men var det på minnesstunden efter, eller vad det kallas för, begravningskaffet efter den där begravningen?
Nej.
Du var inte det?
Nej,
okej. Men för det är ju det som är det plågsammaste momentet.
Ja, ja.
Det undviker jag alltid. Ja, man får hitta på en nödlögn för att man ska slippa det.
Ja.
Till och med när min pappa och min mamma begravdes så hade jag svårt att sitta kvar där. För jag tycker det är så otroligt jobbigt.
Mm. Ja, det är ju inte kul.
Nej.
Men som Ruben sa på morfars begravning, satt han med ansiktet mellan spjälorna på en trappa och bara... Åh, det är en tråkig fest. Det hade ju helt rätt.
Det är en tråkig fest.
Ja, det får man säga. Ja.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, jag bara hamnade ju på det Flying Dogs där vi spelade in. Vi pratade om det för någon avsnitt sen, att jag hade stått full i baren och han hade... Hur var det nu? Han ville inte servera öl. Klockan var 3 så han ville inte servera öl. Men till slut så lyckades jag övertala honom. Och då skulle vi få öl på ett villkor, och det var att jag stod i baren och drog i pumpen och serverade öl till alla människor medan han spelade kung i baren och filmade mig. Och det stället var vi på nu igen.
Du gick dit, du var sugen på att göra det där igen.
Nej, men jag vet inte riktigt varför vi hamnade där. För vi satt på ett ställe, vi skulle ha gått på ett ställe egentligen, men det funkade inte. Så då hamnade vi på Stadsteatern där vi var förra helgen och så gick vi ner till det här Flying Dogs.
Mm.
För de har öppet till 3 och det är loose liksom.
Ja.
För jag kan inte gå på något preptoställe utan...
Nej.
Men ja... Och då fick jag, då lyckades jag få den där filmen utav honom.
Borde du ha den?
Jag har filmen.
Nej.
Jo. Så att,
se?
Va?
Jag måste kolla på den.
Ska du kolla nu eller?
Jag har inte det.
Ja, vänta då.
Jag vill se den.
Ja, det är klart du ska få se den.
Det är mycket val där.
Ja.
Vad säger de? Det är heller så dåligt alltså. Du vinkar inte glaset.
Jag är inte helt nykter.
Det är bra, Magnus!
Där har du. Vad sa han?
Åh, herregud. Jag dör. Gud, alltså du häller upp, du vinklar inte glaset så att alla som du delar ut öl till får liksom en krona som är hela glaset. Det är bara skum i hela glaset.
Ja, det är ju det som är faran.
Du är ju inte kung i baren här, det kan jag inte säga.
Nej, jag är kung i baren.
Du är knäckt i baren.
Ja, men jag är helt...
Du är joker i baren.
Dyngrak i baren.
Ja, du är dyngrak i baren.
Och vilket det här för mig på att jag fick idag på Instagram, på DM eller vad man kallar meddelandet på det där. Magnus... Du allsmäktige drinkgud, hjärta. Vad ska jag beställa när jag går ut på krogen på fredag? Är trött på vodka Red Bull och behöver råd.
Men gud.
Va? Det är där jag är nu.
Ja, det är verkligen. Ja. Men du har ju själv satt den.
Ja.
Men alltså jag tyckte, jag får ändå liksom, han har ju inte riktigt liksom förädlat den möjligheten han fick här nu. Han har ju inte filmat så himla bra.
Nej, men jag tror att han var lite blyg för att ta ut hela svängen.
Ja, men vadå blyg? Han har precis tvingat dig att göra den här grejen. Då måste han ju göra det ordentligt. Då kan han inte, det är så dags nu att bli blyg.
Ja, men ja, fast jag förstår.
Vad var hela poängen då?
Jag tror att han skämdes lite samtidigt.
Och han skrek också. Bra, Magnus!
Var det han som skrek det?
Ja.
Var det han som skrek det?
Ja.
Åh, skönt. Han är skön för att han sken ju upp som en sol när jag kom ner på Flying Dogs nu igen i helgen.
Ja, du är ju någon slags.
Och han har ju aldrig lagt ut den där någonstans. Det vill han ju inte göra. Men...
Nej, men han filmar liksom det bakifrån.
Jag funderar på om jag ska lägga ut den på min story när vi släpper den här podden.
Det ser ut som att du har öronmuffar också, men det är ditt hår, tror jag.
Ja, det ser för... Ja.
Och det är liksom människor runt... Liksom överallt som du bara ger
öl.
Nej, knappt öl, skum glas till.
Ja.
Och sen så är det liksom några människor som ska stå och giddra med dig där bakom. Vad är det för människor liksom? Vad är det här för människor?
Ingen aning.
Varför får de stå bakom baren?
Jag frågar mig, jag har ingen aning.
Och han liksom,
hur ska jag kunna veta det?
Där står det i ljudteckning, så det var skönt att ha honom med i alla fall.
Ja.
Och han är så här, det är så skakigt och han filmar, alltså den är inte bra. Jag tyckte han förvaltade inte.
Så menar du menar att jag ska inte lägga ut den på min story?
Jo, jag förstår inte riktigt hur jag tyckte att han hade möjlighet att göra en otroligt viral grej här nu. Jag såg framför mig att han hade stått framför dig, filmat samtidigt som lite som den videon.
Men
där.
Han ville inte göra en viral grej för han ville inte lägga ut den här någonstans.
Ja, men varför skulle han ha den då?
Han tyckte det var kul att ha det.
Ja, men det är
så. Jag är på hans sida. Jag tycker han gjorde rätt. Han, det hade blivit en roligare film om man hade filmat mig framifrån. Ja. Men han hade ändå, först tvingade han mig till och sen visade han ändå en viss respekt och hänsyn på något sätt. Och det kan jag uppskatta.
Jag tycker liksom att den ena utesluter den andra lite grann. Antingen så filmar man det där för att liksom kolla på den här skiten. Eller så låter man bara det hända och så har man det som ett jävligt gött minne.
Ja,
det är väl klart att han har...
det är väl så han vill ha det.
Ja, men han har ändå filmat det.
Han vill ha det som ett gött minne.
Ja, okej, som han kan titta på själv på kammaren.
Ja, det är det han gör.
Det kommer jag göra också. Det är ett otroligt gött minne för mig också. Jag tyckte det här var otroligt jobbigt.
Det där,
det är plågsamt att kolla på.
Väldigt plågsamt.
Framförallt att man ser att du skäms. Du står med axlarna uppe vid öronen.
Trots att jag har 2,0 promille i blodet så skäms jag. Vilket säger en hel del om pinsamhetsnivån. Men apropå pinsamhetsnivån så ska jag göra en fredagsdrink nu på fredag. Som kommer att släppas nu på fredag.
Mm.
Och då har jag hittat på en idé. Då har jag en idé om att jag ska göra en Kahlua vodka och mjölk.
White Russian, nej.
Ja, fast den kommer ju inte heta det då. Den nej. Kan ju inte heta det idag. Måste heta något annat.
Jaha, såklart.
Men det är typ en sån drink.
Ja.
Och då ska jag åka ut till en bondgård och mjölka en ko.
Du så att det ska... driver.
Nej, det är
nej.
Sant.
Nej, vad obehagligt.
Jag ska mjölka
alltså, du ska
ko.
Hålla en spene.
Jag ska hålla en spene och spruta ner mjölken
nej.
I ett glas.
Alltså pappa, vet du hur... Det kommer vara alltså spenvarm.
Ja.
Det är därför det finns ett uttryck som heter spenvarm.
Jag har aldrig hört det för sig, men...
Jo, men spenvarm.
Men det är ju mjölk.
Jo, men den kommer vara liksom... alltså från ett djur, pappa.
Ja, det är klart att all mjölk kommer väl från djur.
Och, jo, jag vet, men den har stått i kyl och man har glömt den skiten
ja.
Då. Och den är liksom... Den kanske, jag vet inte exakt hur det funkar, men de separerar väl mjölken på något sätt.
Ja, den är ju liksom... pastöriserad.
Exakt.
De värmer ju upp den.
Ja.
Men när jag var liten, då hämtade vi ju mjölken på bondgården.
Ja,
på
var den
bondgården.
God? Var den god?
Ja, men vi tyckte nog att den var god. Och sen kunde man... och den var en ganska fet mjölk.
Jag vet inte.
Och då skummade man den på över... Alltså man
just
lät
det.
fettet stiga upp. Och sen skummade man av det och gjorde filbunk utav det.
Ja, just det. Fy fan.
Och filbunk, ja, det är ju otroligt jävla äckligt.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja, fy fan, vad äckligt.
Det är väl bara som filmjölk.
Ja, fast den har skurit sig. Ja, så att det ligger liksom vassla och klumpar.
Ja, fy fan,
och
äckligt.
Surt är det. Och så ligger det en hinna över som är som en... Inte mögel, men det blir en gul hinna över hela...
Allt det här ska du få i dig då.
Ja, men jag tänker att det kan bli en bra fredagsdrink.
Ja, så otroligt. Men liksom, hur har du tänkt att du ska lägga upp det? Ska du sitta med en pall då? Liksom,
ja.
Under...
Det kommer inte bli så mycket mjölk i, det förstår jag också. Inte,
för det kommer ta en timme
ja,
om du ska liksom
exakt. Ja,
mjölka ur till en Russian.
Man har en minut på sig på Instagram. Så jag säger att jag kanske lägger ner 25... Jag hinner med en fem
sprut. Man måste ju liksom göra det på ett... Du vet ju att man ska liksom krama spenen på ett särskilt sätt. Så här.
Ja, men jag kommer att få gå i en mjölkkurs.
Kommer du få göra det innan?
Ja.
Alltså, jag förstår inte att du gör... Men pappa, du måste ju spena en stråle rätt i käften.
Ja, det... Va?
Ja, alltså du måste ju ta en shot först. En shot vodka.
Vadå?
Och så liksom... spenar du direkt en stråle i munnen.
Oh!
Och så...
det vet inte fan om jag kommer att klara.
Jo, snälla.
Va?
Snälla, kan inte du göra det?
Nej, ja, jag, nej. Tror du ska ligga under och så ska den där liksom dallriga kosbenen åka liksom som en projektil fram och tillbaka.
Och så bara... Tss,
ja, men jag har ångest för det här. Också det är ju det här jag har sett på Farmen. För där mjölkar de kor.
Ja, okej. Okay. Då har du liksom studerat hur du ska göra då?
Nej, det har jag inte. Men de har ett problem på Farmen som jag är livrädd att jag ska hamna i.
Okay.
Och det är att kon... Den har ju den här svansen. Du vet själva, först har den svansen, men ser den liksom en tofs i änden, ja, på svansen. Och den har tydligen en tendens att fara in i arslet. Va? När de har skitit. Så att, och den viftar de ju flugor med. Så jag är livrädd att den där svansen...
Du är så liten, de tänker att du är en fluga.
Ja, det är precis det de kommer att tro. Så de kommer att...
vifta in deras bajsiga svanstofs på dig.
Det kommer att vara plågsamt jobbigt.
Samtidigt som du strilar spenvarm mjölk in, ja, i munnen.
Men vad, då ska jag dricka lite... En,
du tar en shot.
En shot med kaloa och vodka.
En hård stråle med spenvarm mjölk rätt i käften. Och sen så sväljer du.
Ja, och så säger jag skål, ha en trevlig helg. Va?
Alltså, fy fan!
Nej, men det kanske inte blir av, vem vet.
Jag kanske får... Alltså, du kan ju typ inte fortsätta efter det här, därför att ingenting kommer bli mer episkt.
Jag kommer att tappa så mycket followers.
Nej,
på det här.
Jag tror att du kommer få liksom... Alltså det kommer ju bli viralt. Det här kommer ju bli liksom en global grej. Så jävla obehagligt. Alltså mår du inte dåligt?
Jag har inte riktigt satt mig in i det. Men det är ju imorgon jag ska göra det. Och jag kan tänka mig att ju närmare jag kommer den här laggården, ju större ångest kommer jag
men
få.
Men du kan inte dra dig ur nu.
Nej, jag kommer inte kunna dra mig ur. Nej. Jag är tvungen att göra det.
Du måste ju filma hela processen,
ja.
Även innan du börjar liksom, alltså när du lär dig och,
ja.
Alltså det här är ju så. Jag önskar att jag kunde ta led från jobbet och följa med.
Ja, du får göra det.
Jag kan inte.
Nej, du ser.
Fy fan vad spännande.
Ja, det är i alla fall det jag ska pyssla med imorgon
och... Ja, vilket liv du har ändå. Så det... härligt.
Precis, vilket härligt liv.
Vad gjorde du idag? Nej, jag strilade en liten spenvarm mjölk i munnen.
Och sen ska jag göra föreställning på kvällen. Hur ska det gå?
Just det. Jag tror att det kommer gå bättre.
Man kan
bättre,
inte bli sjuk
kanske.
Utav det, va?
Av spenvarm mjölk?
Ja. Nej, det hoppas jag.
Det är klart att man inte kan.
Nej, inte vet jag varför pastoriserar de den då?
Nej, för den kanske håller längre då.
Ja, det kanske den gör, ja. Så är det naturligtvis. No milk today. My love has gone away. The bottle stands forlorn. A symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn out into day. Becomes a shrine when
pale moon today. It wasn't always so. The company was gay. We turn night into day. As music.